Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på den tredje söndagen efter påsk. Så skriver evangelisten Johannes i det 10:e kapitlet och från den 22:a versen. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt det och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina få lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Modern vetenskap på 2000-talet har kommit längre och längre i den genetiska forskningen, kartläggningen av människans arvsanlag. Alltså vad vi har ärvt från våra föräldrar och våra förfäder. Det som beskriver vilka vi är och vilka förutsättningar vi har. Man har kommit så långt att man med ganska stor sannolikhet utifrån DNA- ärftlighet kan förutsäga några av de sjukdomar som vi kanske kommer att få här i livet eller som vi kanske redan har. Tänk om man kunde förutse vad man skulle dö i för sjukdom. Tänk om man kunde förutse om man blir dement och så vidare. Frågan är: vill vi verkligen veta det? Ibland när man talar med icke-troende människor och de börjar fråga om kristendomen, så blir de riktigt besvärade när man talar om synden och omvändelsen till Gud och nåden. Varför? Därför att man inte känner Gud. Och det som man inte känner, det okända, det skrämmer de flesta människor. Man vill kanske inte heller veta att man faktiskt är ansvariga inför en helig Gud. Som inte bara ser vad vi gör och vad vi säger, utan också som gör oss ansvariga för våra tankar och till och med våra känslor. Skriften säger ju: du ska inte ha begärelse. Vill du och jag verkligen veta hur Gud ser på oss människor? Eftersom många skäms för vad Gud ser, så väljer man att låtsas som om han inte finns. Man kallar sig ateister och man kallar sig agnostiker. Det finns också folk som låtsas vilja veta. Det är en helt annan kategori. Har ni mött sådana människor som låtsas vilja veta saker och ting, fast de egentligen bara vill att du ska prata på, för att de har ett helt annat intresse än vad du personligen tänker och tycker och känner om olika saker? Ja, ni vet ju vad jag pratar om. De flesta har ju talat med försäljare av olika slag. Telefonförsäljare, de ställer ju ofta frågor om vi vill ha bättre lån, vad vi har för elleverantör. Och på stan kanske ni har stött på människor som frågar om vad har du för mobilabonnemang. Men det gör de inte för att de är genuint intresserade av dig som person och din vardagssituation, utan man ställer ju frågorna för att i slutändan så vill man sälja en produkt. Borde Jesus bli glad om folk säger sig vilja ha visshet? om de säger, om du är Messias, så säg det öppet till oss. Ja, det beror på vad för motiv man har. Varför ställer de frågan? Vad vill de få ut av svaret? Vill de verkligen veta? Om en person ställer frågan för sitt eget hjärta, för att han vill förvisas om vad han redan vet, då är det gott och väl. Men vi vet att de judar som var fientliga mot Jesus ofta ställde frågor, inte för att få svar, utan för att få honom att säga någonting som de kunde använda för att anklaga honom vid en rättegång. När Jesus botade en man som hade en förtvinad hand i Matteus 12, så läste vi att de frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? Och Matteus tillägger, de ville nämligen ha något att anklaga honom för. I dagens text läser vi att det var vinter och tempelinvigningens högtid. Jesus går omkring i Salomos pelarhall och plötsligt dyker de upp där runt omkring honom. Han är omringad och de ställer frågor, och nu kunde han inte bara gå därifrån. Och han ger dem svar. Men ett svar som de kanske inte förväntar sig. I verserna innan så hade han ju talat om sig själv som den gode herden. Och vi vet ju att judarna sjöng ju, som jag sjungit idag, psalm 23. Om den gode herden. Och Jesus säger, jag är den gode herden. Och det sammanhanget slutade med att vissa anklagade honom för att vara besatt av en ond ande. Och där dagens text slutar, där fortsätter sammanhanget att säga att de ville stena honom. Så var det han svarar då, detta som står runt omkring honom i Salomos pelarhall. Dessa som frågar, om du är Messias, så säg det uppe till oss. Jesus svarade, jag har sagt det och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Jag har sagt det. När hade han sagt det? Vi vet att Jesus är återhållsam med att tala om sig själv som Messias av flera skäl. Detta för att uppmärksamheten kring honom kunde ju driva händelserna framåt snabbare mot korset, så att han inte fick de här 3 åren att undervisa sina lärjungar. Dels för att det fanns en huvudprincip om att man ska inte vittna om sig själv, sin egen storhet. I Johannes 5 så förklarar han att fadern är hans vittne, och han säger att gärningarna som han gör vittnar om vem han är. Så i princip så har han talat om redan vem han är genom sina handlingar och genom att låta andra vittna om honom. Vi minns ju att Johannes döparen pekar på honom och säger, se Guds lam som tar bort världens synd. Och när han förvandlade vatten till vin, vad var det för någonting? Jo, det var ett vittnesbörd om att han är skaparen i mänsklig gestalt. Han förutsäger sin död, han förutsäger sin uppståndelse, och han gjorde många underverk. Han uppväckte döda, han vandrade på vattnet och så vidare. Och han säger idag, gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Jesu fiende tror inte. Trots vittnesbördet de hade framför sina ögon. Om de hade agerat på grund av att de inte visste, varför försökte de då att döda Lazarus som han hade uppväckt från de döda? Fariseerna hade mött mannen som de själv visste var blindfödd.
och som de ändå kunde konstatera hade fått syn. Och de är ändå arga. Och anledningen till att de anklagade Jesus för sabbatsbrott, det var ju att de sa att han botade på sabbaten. De förnekar ju alltså inte att han faktiskt botar. De erkände hans underverk. Och ändå tror de inte. Otro handlar inte om att se med sina fysiska ögon, att förstå med sin hjärna. Otro handlar om hat mot Gud, sådan han uppenbarar sig i Kristus. Varför behandlas hinduism och islam med respekt i våra skolor och i massmedia, medan man förtalar och förlöjligar kristendomen i skola och massmedia? Därför att det är bara sanning som kan beröra och skaka om människor. Kristendomen är besvärlig. Vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningar en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. 1 Korinthierbrevet 1:23-25. En undersökning visar att 200 miljoner kristna världen över är diskriminerade, trakasserade och begränsade på grund av sin tro. År 2016 så förlorade 90 000 kristna sina liv på grund av sin tro. Kristendomen är världens mest förföljda religion. Och ändå har Jesu budskap ingenting med att vända upp och ner på samhällen, att föra krig. Handlar inte om att förtrycka någon. Handlar inte om att hata någon. Budskapet, vad handlar kristna budskapet om? Detta som världen hatar. Det handlar om förlåtelsen i Jesus Kristus. Det handlar om Guds nåd. Och vår etik, vad handlar den om? Den handlar om att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Tänk så hemskt. Men varför sticker det här i ögonen? Bibelns budskap. Därför att den visar sanningen. Rent och klart. Om oss själva. Och det är alltid obehagligt att hantera. Sanningen om Gud lämnar oss inte heller oberörda. Vill du verkligen veta att du faktiskt inte har någonting att stoltsera med inför Gud? Att det är bara Gud som kan rädda dig och mig ifrån vår skuld. De flesta de vill höra att Gud verkligen uppskattar oss som vi är i oss själva. Och om man anser sig ha någon brist, så tror man att man kan balansera upp det genom att anstränga sig lite mer. Offra lite mer för Gud och för medmänniskan. Försöka lite bättre, så kanske Gud blir nöjd. Eller så kanske blir Gud nöjd genom att jag gör så gott jag kan. Men sann kristendom förkastar alla sådana tankar. Vi kan inte och vi förmår inte att blidka Gud. Guds helighet är så stor att han måste sända sin enfödde son i vårt ställe. Vår synd och skuld var så stor att inget mindre än Guds sons eget blod fodrades som betalning i allas vårt ställe. Det som var omöjligt, så vidare. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Alltså på korset så dömde Gud synden. Vilken synd? Vår synd. Och därför är kristendomen till anstöt. Den tar bort all vår berömmelse inför Gud. Den ställer oss helt nakna inför det gudomliga majestätet och förklarar att allt kommer an på att vi är iklädda Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Som tillräknas oss, som räknas oss till godo av nåd. Helt gratis. Men Jesus säger inte bara att de inte ville tro. Han förklarar att de inte kan tro. De som var hans fiender. Ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Och på samma sätt förklarar han i Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och i vers 65 i samma kapitel så upprepar han samma sak. Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Och i det 8:e kapitlet förklarar han återigen. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mina ord, mitt ord. Och i den 47:e versen, samma kapitel, säger han återigen. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Men om de inte bara väljer att inte tro. Om de inte ens kan tro. De saknar förmågan. Varför måste Jesus säga till dem i dagens text vad han säger till dem? Ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Vers 26. Var det inte bortkastad tid att förolämpa den på detta sätt? De kunde ju i alla fall inte tro. Svaret är att varje gång Gud säger någonting om vår oförmåga, om vår brist, om vårt mörker eller vår otro, vår synd eller våra överträdelser, så är det för att få oss ner på knä, för att klä av oss vår förtröstan på oss själva, vårt förlitande på egna krafter. Kanske de tror sig vara religiöst fria människor, människor som kunde välja Gud, som kunde lägga manken till om det behövdes, som kunde visa en eller flera goda sidor gentemot Gud. Jesus talar om den religiöst autonome, den religiöst självständige. Ska det komma an på dig, så kan du inte förflytta dig en enda millimeter närmare Gud. Du är helt utan kraft och förmåga att göra något gott eller samverka med Gud. Det är ett dråpslag mot den som byggt sin trygghet på lagen, på sin egen lydnad, på sina egna viljekrafter. Så egentligen så hjälper han dem. Så länge de tror på sig själva så kan Gud inte skapa tro i dem. Den stund de förlorar tron på sig själva så kan Gud skapa tron i dem. Aposteln skriver: det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Om de hittills trott att de hade intellektuell kapacitet eller religiös frihet att tro eller inte tro, så hade de ännu inte blivit till ingenting inför Gud. Omvändelsen handlar nämligen enligt våra bekännelseskrifter om två delar. Dels förkrosselsen eller den ångest som injagas i samvetet då man insett sin synd. Och dels tron som väckes genom evangeliet eller avlösningen och som tror att synderna förlåtes för Kristi skull och som giver samvetet tröst och befriar det från dess ångest. Och nu går Kristus över till denna andra del. Mina får, lyssnar till min röst. Och jag känner dem och det följer mig. Och jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. En människa får evigt liv för att Kristus Jesus ger det. Det eviga livet är en Guds gåva som Kristus skänker fritt och förintet. Och det handlar om att tro på honom, att lita på att våra synder är förlåtna genom honom. Som han säger, ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Johannes 6:40. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och Johannes skriver, detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Så snart dessa ord kommer upp. Att vissa är får. Och andra är getter. Vissa är utvalda. Och andra är det inte. Så undrar samvetsgranna själar. Hur kan jag veta att jag hör till fårajorden? Hur kan jag veta att jag hör till herden? Det besvarar frälsaren när han säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. De fientliga judarna hade inte lyssnat eller trott på hans ord. Hans ord stötte bort dem. Då skapade ett avstånd mellan honom och dem. Vi minns att i Johannes 6 så utmönstrade sig några som hade följt honom. Men som visade ovilja att lyssna till honom. När de säger, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Men med fåren, med Guds sanna barn, så är det annorlunda. Med lärjungaskaran så är det annorlunda. Jesus säger, mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. I Johannes 8 säger han, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Alltså, för de utvalda, för fåren och lärjungarna är Jesu ord ett ljuvligt tal. Eftersom de ingenting ser i sig själva så är det den högsta trösten för dem när Kristus säger, jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Jo, han säger till mig, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Så mycket älskar han sina får och sina lamm att han ger dem frälsning, nåd och förlåtelse genom sin död och sin uppståndelse. Genom att offras i vårt ställe. Detta är det budskap som fåren älskar att höra. Därför lyssnar de till herdens röst. Om och om igen i församlingens gudstjänster och i den egna bibelläsningen. Det är inte en tro som handlar om att iaktta några fakta om att Jesus är Guds son. Också de onda andarna tror det och bävar. Nej, det är en tro som när Guds ord säger till oss, jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. När de orden hörs av ett får, så svarar själen, det som var bittert för mig blev mig till nytta. I din kärlek räddade du mig från förintelsens grop. Ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Jesaja 38:17. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. I Efesierbrevet 1:7. Vill du verkligen veta? Ja, för Guds sanna barn så finns inget högre än att veta att vi är hans älskade barn. Genom frälsarens kors och blod. Och alla den som håller sig till frälsaren. Alla den som hör och tror det dyra evangeliets ord om nåd och förlåtelse. Alla dessa lovar han. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka den ur min hand. Och för att ingen ska tvivla på detta starka löfte så upprepar han samma sak ytterligare en gång i dagens text. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka den ur min faders hand. Se hur Jesus ser på sina får och lamm som han för i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Se hur han säger att det fadern har gett honom är större än allt. Alltså, dig och mig. Vi är större än allt. Och därför vill han inte att vi ska ryckas ur hans och faderns hand. Vi ska vara precis en sån fårahjord som han vill att vi ska vara. Kristus är vår högste herde. Han som har, han har också satt underherdar att vaka över jorden och leda den på beten. Som aposteln säger till prästerna eller pastorerna i Efesus. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Apostelgärningarna 20 och 28. Dessa underherdar för jorden på bete genom evangelium i ord och sakrament. Och därför ska vi troget lyssna på församlingsherdens undervisning. Därför att Kristus talar till oss. Talar till sina får genom sina underherdar. Vi ska ofta ta emot altarets sakrament. I vilket Kristus ger oss sin sanna kropp och sitt sanna blod. Guds församling, den är inte imponerande i världens ögon. Men om denna skara, om vår församling här, har han sagt: var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Lukas 12, vers 32. Ja, vi vet det. Ty Kristus själv säger: mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Amen. Låt oss bedja. Himmelske fader, tack för att du idag har påmint oss om tron och otron. För oss människor, sådana vi är av naturen, så kan vi inte tro och förstå. Men tack för att du genom din heliga ande har upptänt tro i våra hjärtan. Tack för att du genom din heliga hand har fört oss in i din jord, din fåra jord. Där du, din son Jesus Kristus, är herde. Herre, bevara din fåra jord i herdens röst. Så att den vandrar tryggt i herdens sida. Där den förs på bete. Ända till den dag du för oss hem till den himmelska fårafållan. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.